Så är det så att igår natt, eller natt till idag, så vaknade jag mitt i natten. Kunde inte sova. Jag låg en bra stund och funderade. Bland annat så jag har försökt att förbereda den här dagen och även imorgon under en längre stund. Men inte riktigt liksom landat. Vad är det du vill att jag ska tala om, Herre? Och då fick jag ett ord. Gud sa till mig, tala om det nya förbundet. Så det ska jag göra. För i Matteus 26, när Jesus instiftar nattvardsmåltiden, så kan vi läsa. Jag ska slå upp det. Matteus 26 från vers 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen så bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa, ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i mitt faders rike. Vad är det här nya förbundet egentligen som Jesus instiftar med nattvardsmåltiden? Varför firar vi nattvarden som vi gör? Jo, men Guds förbund genom hela Bibeln egentligen, om man läser Bibeln från perm till perm och letar efter vart Gud ger löften eller ställer upp villkor eller ger välsignelse eller interagerar med människor i stort, så kan man se att det är som en röd tråd genom hela Bibeln egentligen, att Gud har en förbundstanke med allting han gör. Han är en förbundens Gud. Och man brukar tala om att det finns tre stora övergripande förbund som Gud har bestämt sig för att använda sig av i sina göranden och låtanden med oss människor. Och det första av dem, det är, brukar man kalla för det återlösande förbundet. På engelska talar man om the redemptive covenant, alltså att Gud återlöser åt sig. Och det är egentligen ett förbund som man kan se spåren av. Det finns inte uttalat, du kan inte hitta en bibeltext där det står och så gjorde Gud det här förbundet, utan det blir liksom som en förståelse av allt Guds handlande med oss i frälsningshistorien. Att någonstans så har Gud inom sig själv ingått ett förbund mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och bestämt sig för, Gud har bestämt sig för att han ska återlösa åt sig ett egendomsfolk. Det är ingenting som har liksom med oss att göra egentligen, annat än att vi blir förmånstagare av återlösningsförbundet. Det är något som Gud i sin vishet och allmakt och kärlek och omsorg har bestämt sig för att göra. På flera ställen i Nya Testamentet så talas, framförallt Paulus som skriver om Guds hemlighetsfulla vishet. Och det innefattas i det här återlösningsförbundet att Gud har liksom en plan med mänskligheten och med handlandet med oss. Att återlösa åt sig ett folk. Gud fadern utväljer åt Gud sonen en brud till hans bröllop som en gång ska stå i Guds rike, i tidens fullbordan. Och det är fadern som gör det verket och det är sonen som fullbordar det verket. Och det är den helige ande som förmedlar det till oss, att vi kan ta till oss det och förstå det. Sen har, finns det ett övergripande gärningarnas förbund. På olika ställen i Bibeln så talar Gud till människor och säger att om ni gör det här, då lovar jag att jag ska göra det här. Det första exemplet på det är egentligen Guds förbund med Adam och Eva i trädgården. När Adam säger till Eva att ni får, eller Gud säger till Adam att ni får fritt äta av alla växter i trädgården. Men av trädet som ger kunskap på gott och ont får ni inte äta. Och när ni gör det så kommer ni döden dö. Det är ett villkorat förbund. Ett gärningarnas förbund där gärningen var lydnad inför Gud att låta bli att äta av frukten som ger kunskap på gott och ont. Och så länge de höll förbundet så gick allting väl. Men när Adam och Eva föll i synd och bröt förbundet så fick det den konsekvens som förbundet stipulerar eller utfäster. De dog. Döden kom in i skapelsen. Det är ett exempel på ett av gärningarnas förbund. Det kanske största andra exemplet är ju Mose och lagen. Som också är ett gärningarnas förbund där Gud utlovar åt Israel att om ni håller den här lagen som jag har förelagt er idag. Det här är på Sina i berg i Andra Mosebok 12. När lagen ges åt Mose. Så säger Gud att om ni håller mitt förbund så ska jag föra er in i löfteslandet. Och ni ska få leva i landet och bli välsignade. Och landet ska flöda av mjölk och honung. Jag ska vara med er och vara er Gud. Och ingen av era fiender ska kunna stå emot er. Men om ni bryter mitt förbund, säger Gud. Då ska all hemsökelse och förbannelse drabba er istället. Det är också ett gärningarnas förbund. Det här kan man likna lite grann vid i medeltida tider. Så kunde man ha ett sånt här typ av förbund mellan en landsherre och en vasall. En vasall är ju någon som liksom tjänar åt en kung eller en baron eller någon annan hög potentat. Och då kunde man ha ett sånt typ av förbund där baserat på trohet så utgår vissa förmåner. Det finns förmåner som är knutna till att man gör det som man har förbundit sig att göra. Och Guds avsikt med gärningarnas förbund är genuin. Alltså han menar vad han säger. Om vi klarar av att hålla gärningarnas förbund så finns det välsignelse med där. Problemet bara att vi är oförmögna att göra det. Vi kan inte det. Som människor så är vi fallna och vi förmår inte att själva hålla gärningarnas förbund. Men det tar inte bort giltigheten i förbundet. Och Gud ångrar sig inte. Och han tar inte tillbaka sina förbund eller säger att de inte är giltiga längre. Utan han griper istället in och uppfyller villkoren åt oss. Och det är det tredje, så att säga, stora övergripande förbundsområdet. Det är nådens förbund. Nådens förbund där Gud själv ensidigt utfäster sig att göra någonting för oss oberoende av oss. Det är nådens förbund i sina olika former. Det första exemplet vi stöter på i Bibeln om man läser den i historisk ordning, det är förbundet med Noa. Efter floden säger Gud ensidigt att jag lovar att det aldrig mer ska komma en sådan flod som övertycker hela jorden. Jag ska aldrig mer utrota allt liv på jorden genom en flod, säger Gud. Och han utfäster det ensidigt. Det är Gud som lovar. Vi behöver inte göra någonting för att det inte ska bli en syndaflod. Och Gud, tur är väl det. Nåd är väl det. Tänk om det var liksom beroende av att vi höll något visst förbundstecken eller så. Det hade inte funkat. Och Gud sätter ett tecken för förbundet. Han sätter regnbågen i skyn. Så förbundstecknet på att när man ser att det börjar storma och liksom ser klimatkris och allt sånt där runt omkring. Kan man titta upp och titta på regnbågen och säga att det kommer inte att bli någon syndaflod. För det har Gud lovat och det håller han. Det är han som står för sitt eget löfte. Och där kommer vi in. Och vi har fler förresten. Vi har fler exempel på nådens förbund. Abrahams förbund är också ett nådeförbund. Gud utväljer Abraham. Och säger att jag ska göra dig till fader för många folk. Och det är Gud som säger att han ska göra det. Abraham hade inte gjort någonting villkorat. Gud säger inte om du gör si eller om du gör så så ska jag göra dig till fader. Utan han säger bara till honom att du ska bli fader till många folk. Det har jag utvalt. Och samma sak med David. Det finns ett förbund som Gud sluter med David och Davids hus och säger att det ska alltid sitta en ättling till David på tronen. Och det uppfylls ju också i Kristus. Han är konung och lejonet av Juda. Han är av Davids hus och sitter på Davids tron. Och slutligen förstås det nya förbundet som också är ett nådeförbund. Där Gud ger oss fritt och för intet. Av nåd endast. Baserat på det han har gjort och det han har bestämt sig för, det han har lovat, så ger han oss nådens förbund. Och när Jesus instiftar nattvarden så tar han bägaren. Och Paulus skriver i Korintherbrevet om välsignelsens bägare som vi välsignar. Och det gör han därför att det var det sista avslutande momentet i den judiska påskmåltiden som kallas seder. Den sista bägaren som man drack. Man drack flera bägare under måltidens gång. Men den sista bägaren, det var välsignelsens bägare. Då avslutade man måltiden med att be tackbön och läsa välsignelse. Och det är den bägaren troligtvis, eller det är därför den kallas välsignelsens bägare. För att ett av evangelierna säger också att efter måltiden tog han en bägare. Och det var liksom den sista. Och där, när måltiden är färdig, så ger Jesus påskfirandet en ny innebörd. Påskhögtiden var ju den heligaste av årshögtiderna för det judiska folket. Det var tre stora. Men påskhögtiden var den heligaste av dem som firade minnet av uttåget ur Egypten. Hur Gud slog allt förstfött i Egypten för att återlösa sitt folk och föra dem ut därifrån undan farao. Och det här hade man ju firat som liksom årets stora högtid i tusentals år. Nästan 2000 år. Och här så griper Jesus in och ger hela påskfirandet en helt ny innebörd. Han säger, nu kommer ett nytt förbund. Det innebär inte att det gamla förbundet tar slut utan att det uppfylls. Så han gör ju det här som en symbolhandling och som ett sätt att visa och få lärjungarna att minnas att nu är det gamla förbundets villkor uppfyllt helt och hållet i Kristus. För han är lammet som blev slaktad. Se Guds lamm som tar bort världens synd, säger Johannes om Jesus. Och dagen efter skärtorsdagskvällen så ska han gå den här långa vandringen ut till Golgata och bli slaktad som lammet, offerlammet som tar bort världens synd. Det gamla förbundet har på det sättet tjänat ut sin roll, men det blir också uppfyllt i Jesus. Vi behöver inte längre kämpa med gärningarnas förbund för att försöka hålla det. Men vi har fortfarande, det är fortfarande giltigt, vi är fortfarande skyldiga att hålla det. Men där vi misslyckas, där täcker nåden upp. Så lagen har ju liksom inte tagits bort. Jesus, om något, så inskärper han ju lagen och liksom gör den ännu strängare och säger att det hjälper inte att du bara inte dödar någon, du får inte ens bli vred på någon. För då är det likställt med mord. För att verkligen liksom poängtera att det här med gärningarna, tror inte att du klarar det själv, men i mig, säger Herren. I Jesus så blir allting uppfyllt. Och därför så finns den nåden att hämta i hans död och uppståndelse. Det nya förbundet baseras på Jesu blod på korset. I Gamla testamentet, när det här står förresten i något av Paulus brev, han skriver att i det gamla förbundet så renas nästan allting med blod. Det vill säga att blodet var ett sätt att åskådliggöra, så att säga, syndens konsekvens. Eftersom syndens lön är döden, och att en varelse som förlorar sitt blod dör. Det är liksom oundvikligen. Rinner blodet ut så rinner livet ut. Livet är på det sättet i blodet. Och därför så är det Jesu blod på korset som blir försoningsoffret. Precis som man gjorde i det gamla förbundet i templet, så offrade man ju djur av olika slag just för att försona synder. Men det var alltid ett ofullkomligt offer. Det kan man läsa mycket om i Hebreerbrevet. Gå gärna hem och läs Hebreerbrevet 6-10 någonstans, tror jag det. Där står mycket om liksom jämförelsen mellan Kristus och det gamla och det nya förbundet. Så vi firar Jesu nattvard, vi firar måltiden till hans åminnelse. Så ofta ni dricker av den här bägaren, gör det till minne av mig, säger Herren. Det är alltså tänkt att vi ska ha det som ett sätt att hjälpa oss att minnas och fysiskt faktiskt kunna ta in. Alltså det finns någonting i att fira Herrens måltid som hjälper oss i tron. Därför att om jag bara ska tro med mitt sinne hela tiden, så kan sinnet tröttna. Och ibland så liksom orkar inte sinnet riktigt med att hålla fast vid det där, att jag måste tro så hårt hela tiden. För det blir liksom tvivel som gnager, och det blir vardag som försöker stjäla bort. Det blir liksom tistlar och törnen som växer upp på steniga ställen, och fåglar som kommer och rycker och sliter i det som växer och sådär. Så ibland så är det till en stor hjälp att faktiskt ta kroppen till hjälp och minnas. Ja, men Jesu kropp i brödet. Jesu blod i bägaren. Jag får ta in nådemedlen i min fysiska kropp. Och liksom kroppsminnet får påminna mig att nej, även om tvivlen gnager i mig ibland, eller liksom världen vill dra mig bort från Herren, så vill den här måltiden påminna mig om det som hände. Och jag får fysiskt hjälp med att ta in tro på insidan av min kropp. Paulus som skriver om det här i Första Korinthierbrevet 11. Om hur vi firar nattvarden i vördnad. Han skriver så här. Första Korinthierbrevet 11 från vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren det jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd. Han tackade Gud och bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Det är att fira nattvarden i vördnad. För att här är Jesus närvarande hos oss på ett speciellt sätt i nattvardsgåvorna. Och det innebär att vi behöver rannsaka oss själva. Det är därför som nattvardsliturgin innehåller syndabekännelse och avlösning. För att vi ska liksom komma och ha haft möjlighet att göra upp med det som vi behöver lämna över till Herren. Syndabekännelsen i nattvardsfirandet är inte till för att vi ska prestera någonting. Det är inte till för att vi liksom är smutsiga och behöver bli rena. Det är inte därför vi läser bekännelsen. Utan det är för att vi ska kunna placera våra tillkortakommanden där de hör hemma. Att vi överlämna dem till honom som kan hantera dem. För i gamla förbundet där var det så att om man syndade eller gjorde någonting oavaktsamt eller så där, då blev man rituellt oren. Men du är Guds tempel. Den helige ande bor i dig. Så du är helgad och renad som du är. Men vi är fortfarande brustna varelser. Vi är fortfarande brutna. Vi har fortfarande den där kötsliga naturen i oss som drar iväg oss i avundsjuka eller ilska eller vrede eller missmod eller knotande mot Gud eller frestelser av olika slag. Vad det nu kan vara för någonting. Och när det där river och sliter i oss, då behöver vi få hjälp att ta vägen med det dit där det hör hemma. Och det är vid Jesu fötter. Därför så läser vi syndabekännelsen i nattvardsfirandet. För att påminna oss om att det finns en som kan hantera allt det där. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med både tankar, ord, gärningar och underlåtelse. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa så som mig själv. Genom min synd så är jag del i världens frånvändhet ifrån dig, Herre. Därför ber jag nu om hjälp att se och bryta med mina synder. Herre, tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Herrens Jesu Kristi skull. Vad jag har brutit. Jag skickar runt brödet och så tar ni, bryter ni en bit var. Skickar det laget runt. Och i första Korintierbrevet 10 och 16 så skriver Paulus också så här om välsignelsens bägare. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Skickar jag bägaren och så doppar ni brödet i. Tack Herre att vi får ta emot av dig. Att vi får bli påminda om ditt verk för oss, Herre. Tack att vi får bli påminda om nådens förbund. Att det vi tar emot det är fritt och för intet givet. Det kommer inte an på våran prestation. Vi har inga villkor att hålla. Vi har inte gjort något för att förtjäna din nåd och vi kan inte göra något för att förtjäna din nåd heller, för då vore det inte nåd. Du ger av din godhet, kärlek och omsorg. Du bevarar. Du upprätthåller. Din är makten och din är äran i all evigheters evighet, Herre. Tack för din nåd och godhet. Amen.